Nu kanske du blir medlem i Arsenal Göteborg, en förening som är helt, ja helt utan sorg. Vi samlas varje match på vår stammis krog, cheers. Vi skålar och hejar tills det blir glädje tears. Enklast blir du medlem genom att surfa in på sidan www.arsenalgoteborg.se. Läser där innan. Du kan också besöka oss online, du vet, på sociala medier. Vad är det nu det het? @ArsenalGBG på Twitter, Instagram och på Facebook. Där heter vi också lite grann Arsenal Göteborg forum, ska du checka in. Och en like-sida som heter Arsenal Göteborg. Kom igen då. Arsenal Göteborg. Arsenal Göteborg. Arsenal Göteborg. Arsenal Göteborg. Arsenal Göteborg. Bli medlem du också, bli helt utan sorg.
Jajamensan, hej och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans, där det är känslorna som styr. Jag som pratar nu, jag heter Filip Tolf och med mig via Skype är det ju idag. Har jag hela godglada panelgänget med mig. Jag börjar med dig idag, Oskar. Hallå Oskar Axelsson, välkommen.
Hej Filip, tack så mycket.
Hur är läget?
Jo, det är väl bra. Den här förkylningen börjar ju med sig. Äntligen.
Bra.
Hur är det själv?
Har du några kureringstips till de som börjar bli förkylda? Du som klarar av din förkylning. Eller vad? Har du några husmorstips?
Nej, dåligt med det. Jag har ju som sagt varit förkyld i snart 3 veckor nu. Så att det har väl inte gått asbra kanske.
Nej. Okej.
Okay. Mer än att jag har vilat. Vilat och göra jävligt dåliga resultat på stryktipset är mina husmorstips.
Okej, okay, det är bra. Husmorstips till förkylning, vila och stryktips. Det är strålande. Nästa god och glada panelmedlem önskar jag hjärtligt välkommen till Oliver Sippe Sipos. Hallå Sippe.
Tjenare Filip.
Hur är läget med dig?
Jo då, bara bra. Jobba som vanligt. Ja, det är ingenting nytt på denna fronten.
Det är ju så livet ofta är på hösten. Man bara, det rullar på liksom. Det är vad det är.
Ja, precis. Det är vad det är. Ja.
Bra. Och sist men inte minst har vi, jag tänkte säga mannen där uppe i det blå, men fy fan vad hemskt det är lätt. Mannen där uppe på Globen, tillbaka i Svalbard. Tobias Johannesson. Hallå Tobbe. Hallå, välkommen. Hur är läget?
Jo, det är bra. Det är bra. Mm. Tillbaka i normala rutiner igen efter man har varit lite ledighet. Just det.
Du fixar ju inte ledighet så bra, vet jag. Du gillar ju att jobba.
Ja, det var nog ganska väl summerat att jag inte är kanon på det här med ledighet, nej.
Nej, men det, så ska det vara. Så ska det vara.
Ja, nej, man gillar ju pengar och så vidare.
Ja.
Man gillar ju... Du är framförallt otroligt osympatisk och girig, men...
Ja.
Jag är rätt. Det är väldigt rastlöst då.
Ja,
jag kan intyga att han gör sig bäst när han får resa med mig när det är ett hektiskt schema. Helst komma till London på torsdag och så Birmingham på fredag och så upp tidigt Swansea på lördag morgon och sen tillbaka till London på söndag. Det är så Tobbe gillar att resa.
Ja, då mår man alltså.
Ja, det ska vara. Det ska hända grejer. Det ska hända grejer. Men nu handlar ju varken den här podden alltid om kureringstips om vardag eller om Tobias resplaner i England, utan det handlar ju mest om Arsenal och fotboll, och det ska vi prata lite grann om nu, hade jag tänkt. Och då har jag tänkt så här, vi ska inte hålla det hemligt. Vi spelar in idag tisdagen den 29 september. Klockan är faktiskt 7, så vi höll tiden väldigt bra idag. Igår måndagen den 28 september så spelade Arsenal en match emot Liverpool. Bortaplan på Anfield. Det gick väl så där. Det kan vi inte sticka under stol med. Men jag har faktiskt tänkt idag att vi ska prata om det jättemycket och grotta ner oss i det och så. Det kanske blir lite upprörda känslor, och det är bra, för det är känslorna som styr. Men jag tänkte att vi ska liva upp stämningen lite först. Vi ska vara lite goa och glada och liva upp stämningen lite innan vi börjar prata om det. Så idag, den 29 september, så är det Big fucking Germans födelsedag. Per Mertesacker fyller år. Och då tänkte jag lite så här kul. Att man drar sitt favorit Mertesacker minne. Är det någon som vill börja?
Ingen.
Nej, men då...
Jo, jag kan börja.
Börjar du, Oskar?
För då vet jag att jag får ta det jag vill ta. Så ingen annan hinner att ta det först.
Ja.
Först så tänkte jag, vad ska man ta för minne? Och sen så slog det mig som en fin käftsmäll över hakan. Det måste ju vara BFG-finalen, FA Cup-finalen 2017. Mitt bästa minne. Jag återkommer till det här minnet att det är mitt bästa minne i många kategorier. Men det är ju ändå Per Mertesackers bästa match under hela karriären. Har gjort en halv match i ligan den säsongen och sen kommer in och bara dominerar mot Chelsea som man hade vunnit ligan veckan innan. Det är ju rätt svårslaget alltså.
Ja, men det är det verkligen. Det var hans första match i hela hans karriär i en trebackslinje också. Och gör sitt livsmatch. Så att det är ju... Och som sagt, får lyfta lite silverware efter det. Så att det är ju inget dåligt minne att du drar till med direkt.
Nej, men jag tänkte jag vill ha det minnet eftersom jag alltid återkommer till att FA Cup-finalen 2017 är mitt favoritminne, så tänkte jag att det är viktigt att vara först ut så att jag får den här nu. En bubblare är ju den här Paddy Power reklamen, alltså lite mindre eller mindre seriös där, när de ska läsa upp tweets som folk har skrivit till dem. Och någon har skickat in en tweet Per Mertesacker couldn't hit the barn door. Och sen så ska han träffa en laggårdsvägg.
Den har inte jag sett.
Den är fantastisk.
Ja, men
det... Nej, det är Podolski som inte kan träffa en laggårdsvägg. Och,
Men det kunde vara Mertesacker.
Ja, milk turns quicker than Mertesacker. Och så har de ställt ut ett glas med mjölk på planen. Och så ska han se vem som vänder sig snabbast, Mertesacker eller ett glas med mjölk.
Ja,
ja precis.
Ja.
Ja, den är rätt rolig. Den kan jag rekommendera som en liva upp stämningen. Ett lättsamt klipp.
Ja, men det är fint. Det är fint. Tack för det. Någon som vill ta vidare, Oskar, sluta. Bästa Mertesacker minne?
Ja, jag har ju ett från 14 december 2013.
Kör, för fan.
Ja, det spelade vi borta mot Manchester City. Jag var på plats faktiskt.
Oj.
Och då gjorde Per Mertesacker mål.
Ja.
Så det var jävligt coolt, tyckte jag då. Att jag får vara på plats sen att vi torskade med 6-3. Det var ju inte lika roligt kanske.
Ingen, nej, det är kanske inget toppenresultat. Jag tror Arsenal Göteborg hade julfest den matchen. Men du var på plats då istället.
Jag var på plats, ja.
Jag pinkade heller.
Det slaskades en del av resan.
Ja, det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig.
Det är därför jag har skrivit någonting i chatten till dig, Tobbe.
Jag får läsa den här
chatten.
Nej, men jag kan dra en story från den resan då. Vi var ute. Jag var där med ett United-fan, ett City-fan och ett Lazio-fan. Och så var vi ute och söp lite då kvällen innan liksom, som man gör.
Ja, ja, absolut.
Så när vi skulle upp dagen efter då till matchen liksom. Det var en tidig lördagsmatch om jag inte har fel.
Ja, det vill jag minnas också.
Ja. Då skulle vi, då säger vi det, fan vi får komma med nu liksom. Och en polare bara, nej jag kan inte. Nej, vadå då? Nej, för bakfulla går inte. Fan, vi har åkt hela vägen hit för att gå på match liksom. Du måste ju med. Ja, okej, okay, en grej då. Ja, vad är det? Ja, jag får suga i mig hela den här glaset med bara Jägermeister. Så han sög i sig 3 deciliter Jägermeister. Så frågade jag bara, fan hur är det? Så höll han upp handen liksom som att tyst. Ja, 10 minuter senare så tog han ner handen och så bara, nu gick det ner, nu kör vi boys.
10 minuter senare?
Ja, han satt och stirrade in i väggen i 10 minuter. Vet du.
Ja, det är... Skiten ska ner.
Ja, nej, men det... Han var ju sagolikt bakför, måste han ha varit.
Ja, ja det är onekligen, onekligen. Ja, det är inte bara Merete Zacker som är mål som är goda minnen, utan bakfyllor kan också bidra till goda minnen. Du Sippe, har du något gött Merete Zacker-minne du vill dela med dig om?
Ja du, Oskar han plockar ju det faktiskt, måste jag säga. Nej, det är, jag kommer ihåg det så väl när vi hade ju fruktansvärt mycket skador i backlinjen som vanligt, ja. Då med ju. Och så var det då Mertesacker Last Resort. Och jag då hade jag ångest, jag bara skrattade åt det, för det var helt absurd. Man bara, alltså han har inte gjort en minut under, alltså man bara, han har inte gjort en minut under säsongens gång. Det här kan ju sluta hur fan som helst liksom. Men sen med lite järn i kroppen och sen så går han in och dominerar, som sagt. Det är en av de bättre minnena jag har av the big fucking German, så att säga.
Mm. Ja, men det gör ju inte att du tog samma minne, för det är ju liksom det är ju hans peak i Arsenal-karriären. Det är ju den matchen. Så enkelt, ja,
kan
det
väl...
Det är konstigt att det är bästa minnet.
Du och jag kan väl flika in, Filip, att vi hade lite lätt ångest när vi var på Emirates veckan innan och Korselny tog ett rött kort i sista matchen inför FA-cupfinalen.
Ja, just det. Just det.
Lite lätt ångest.
Ja, för jag tror vi satt ju bredvid varandra då, om man ser Korselnys jävla, alltså han fick ju sånt hjärnsläpp, bara tjurrusa från halvplan och sparka ner Lukaku. Och det var ju tråkigt, så här rött kort. Man
det
bara,
ska han ha.
Ja, ja, det är klart han ska det. Men så här, fan. Och sen tror jag, Oskar, jag minns att du kollade på mig och bara, vet du vad det betyder? Nej. Han är avstängd i finalen nästa vecka. Åh, nej.
Just det. Är det den tacklingen han gör? Han kommer ju liksom typ säg 320. Han tar ju sån jävla sats. Och så bara... så är det ju han och, vet du det, Lukaku... De springer efter bollen, eller va?
Ja, men precis. Och Korselny, han missbedömer något jävulskt.
Ja, och så klippar han, vet du, Lukaku när han är i luften, va?
Ja, precis. Och det är såklart rött.
Ja, han bara kör över han. Ja. Det är den tacklingen jag tänker på.
Ja, man trodde ju inte att han skulle kunna trumfa sin debut i Arsenal med att ta ett ännu dummare rött kort. Men det får man ju ändå ge att han lyckades med.
Ja.
Minns ni det, att han tog rött kort i sin debut?
Ja, han hade lite olycklig start i Arsenal.
Borta mot Liverpool för att
olyckligt
få en...
slut också kanske.
Borta mot Liverpool var det faktiskt.
Ja. Följetången efter slutet var riktigt tråkig.
Med Korselny?
Ja, ja. Fan vad dumt det blev.
Men det han har ju varit ute och bett om ursäkt i veckan, eller i helgen.
Ja, det gjorde han faktiskt.
Lite sent där, va?
Ja, lite sent på bollen så att säga.
Men det känner jag, vi behöver inte gå igenom det avskedet med han. Vi har faktiskt redan pratat om det i podden för inte allt för nyligen. Jag ska ta mitt bästa Mertesacker-minne och sen går vi vidare. Mitt bästa Mertesacker-minne är hans absolut sista match i Arsenal. Oskar, nu får du vara stöttepelare till mig, för jag tror att du var där, för det var väl samma match som var Wengers avskedsmatch, sista hemmamatch, va? Hemma mot Burnley, vi vann med 5-0. Och efter matchen var det så här, man tackade av Wenger, man tackade av Wick Akers, man tackade av, vad heter hon? Alex Scott heter hon, va? Damernas.
Alex
gamla.
Scott, ja.
Just det. Just och man tackade också av Mertesacker. Och här kommer mitt bästa minne. För de andra liksom stod ju framför publiken och tog sitt pris och så här, applåderade lite. Och sen, ja, Wenger höll ju tal då i och för sig. Men, ja, och sen gick och satt sig. Mertesacker när han fick sitt pris, han tog priset. Och tacka. Och sen lämnade han bort priset och bara sprang ut på planen och applåderade publiken så jäkla mycket. Och nu skriver Sippa att du också var på plats. Så det är bra. Du har två stycken som kan confirm my story. Och jag tyckte det var så jävla vackert. För det visar att alltså Mertesackers relation med Arsenal och med publiken. Alltså den är så... Han var kanske inte världens bästa och absolut inte världens snabbaste.
Ja, men han var ju världsmästare.
Extremt... Han var ju världsmästare.
Ja.
Ja, nej, men jag tyckte det var så extremt vackert. Och det är ju inte för intet att han är tillbaka i klubben nu på en mer så här administrativ roll. Jag tyckte det var super vackert. Det är mitt bästa Mertesacker minne faktiskt.
Nej, men han är ju ett ultraproffs både på plan och utanför faktiskt. Måste ja. Man ju ge han.
Absolut.
Om inte jag minns fel, gick inte han och plockade den BFG-flaggan också?
Jo, men det gjorde han, va?
Jag för mig det.
Den som alltid var på ena kortsidan där, alltid hängde på samma ställe, så gick han och tog ner den.
Jag för mig, han fick den av dem där. Jag är inte helt hundra, men jag såg att han gick och bar på den, tror jag.
Ja, men det, jag är för mig det nu när du säger det också.
Jag har en viktig fråga till Sippe.
Ja.
Mm. Kunde du se Arsenal Göteborg flaggan som hängde upp i denna dag?
Det gjorde jag nog faktiskt inte.
Finns nämligen en fin bild när Wenger står med handen upp i luften och så ser man att han pekar på Arsenal Göteborg flaggan Eller ja, Arsenal Göteborg flaggan är i bakgrunden och Wenger står och pekar upp i luften. Men det är helt fantastisk bilden, för att Arsenal Göteborg flaggan hänger verkligen typ precis där han håller sitt finger. Han står ju med ryggen mot där den är då, men det ser ut som att han pekar på flaggan. Där har du dagens omslagsbild, Filip.
Ja, men det var lustigt, för den bilden finns ju att hitta på Arsenal Göteborgs Instagram, som är vad då?
Arsenal GBG.
Snyggt, snyggt. Bra. Det var lite snabbt om Mertesacker. Jag tycker det ska man ju inte vara blyg med att hylla allt för mycket. Och nu ska vi dra upp stämningen ännu lite mer innan vi går in och pratar Liverpool. Ja, men jag tycker att vi ska det tåls att göras. Och det här kanske vi ska riva av snabbt. Men vi spelade ju faktiskt match i veckan också, i onsdags. Vi gick vidare i ligacupen mot Leicester. Och här har jag faktiskt tänkt att citera the almighty Rob Holding och sen gå vidare. Är det någon som vill säga någonting mer, så är ni hemskt välkomna. Vidare i ligacupen i onsdags, 2-0 mot Leicester. Jag citerar Rob Holding: 2-0 win over a good team, on to the next round. Är det någon som vill lägga till något, eller ska vi gå vidare till nästa punkt?
Vi går vidare, tycker jag.
Vi går nästa punkt. Bra.
Fan, då ska... vad vi inte tycker om ligacupen på något sätt.
Nej, men det är bara Manchester City som tycker om ligacupen. Och jag har en liten teori. Jag har en liten teori om ligacupen och Manchester City och Arteta. Men det kan vi ta lite senare. Vi ska dra upp stämningen ytterligare lite grann. För vi har en lyssnare som hörde av sig på Twitter. Shoutout till... Nu ska vi se, David Fallgren, ett brukspatron, som ville att vi skulle kommentera att Arsenal Women tvålade dit Tottenham Women, så det stod härliga till. En 4-0 vinst, hattrick av Lisa Evans och Jordan Nobbs gjorde drömmål. North London is red everywhere. Är det någon som vill säga något om det?
Nej, det är som vanligt.
Som vanligt, ja.
Ja, alltså vi ska ju inte vara för kaxiga nu i ärlighetens namn.
På damsidan så tycker jag att vi kan vara kaxiga.
De har varit jävligt dominanta.
På damsidan. Jag har lite statistik. På damsidan, de fyra senaste mötena mellan Arsenal Women och Spurs Women då, är målskillnaden 22-0 till Arsenal.
Rätt hyfsat.
Det är rätt hyfsat. Men förlåt, fortsätt den som pratade.
Nej, men det var väl, nej, men ligacupen, det var ju jag sa att ligacupen, alltså jag, det är så jävla ointressant, får jag säga så. Alltså även om vi hade varit i final så är det lite så här, alltså man bara, ja.
Med ligacupen?
Ja.
Vi ska ju prata lite grann ligacup senare, för det är ligacupmatch på torsdag igen. Och då, Tobbe, sitter du klistrad, det vet jag.
Alltså det blir ju, man kollar ju.
Ja, man är ju illa tungen. Men nu när vi har pratat med Mertesacker och lätta upp ställningen i det. Vi har pratat vidare i ligacupen. Vi har pratat att Arsenal Women is by far the greatest team the world has ever seen. Så ska vi då prata lite, komma ner på jorden och prata lite Liverpool 3, Arsenal 1. Och då vänder jag mig till Fan, ska jag vända mig till dig Sippe igen och kommentera startelvan så blir det tredje gången gilt.
Ja, det är
jag
lika
gör
bra.
Det. Ni andra
det är
lika
bra.
Han kan det där.
Han kan det där, precis. Ni det är lika bra. Vi börjar i startelvan. Jag tycker en bra start, bra sätt att börja. Jag drar startelvan för Sippe så får du ge lite grann. Ja, du kan ju det här, tankar om den. Leda i mål, trebackslinje med Holding, David Luiz, Kieran Tierney. Höger wingback, Bellerin. Vänster wingback, Maitland Niles. De två i mitten, Xhaka El Neni. De tre längst fram från höger, Willian, Lacazette, Aubameyang. Vad säger du om detta?
Ja, alltså på pappret såg det ut som vanligt. Jag tror det är samma startelva som vi har kört i ligan de två förra matcherna med, va? Eller? Nästan. Det gäller bara Davlis som har kommit in nu va? Istället för Mr. G.
Just det. Och sen var ju Dani Ceballos från start emot...
Var det mot West Ham?
West Ham, ja. Precis.
Ja, just det. Okej. Okay. Ja. Ja, just det. Ja. Två förändringar då egentligen. Ja. Annars så är det en ganska ordinarie elva. Lite frågetecken varför Elneny kommer in idag eller mot Liverpool skulle jag nog säga. Jag skulle helst velat haft Ceballos från start. Mm. Men vad vet jag? Jag sitter i Varberg och kan inte någonting egentligen.
Det är inte så.
Nej, jag bara skojar. Nej, men som sagt, alltså på pappret så är det ju det är ju en stark elva, självklart. Men insatsen de står för i gårdagens match är det, i min bok under all kritik faktiskt. Absolut. Det är Liverpool. De är bäst nästan det bästa laget i Europa just nu. Det kan man ju säga faktiskt.
Ja, men, jag skulle nog hålla Bayern München lite högre, men Liverpool
absolut. Andra bästa då, okej. Okay. Ja. Nej, men alltså det känns som att de inte ger det en ärlig chans. Nej, det är typ det jag är mest besviken och irriterad över fortfarande från igår kväll. Det kändes som att vi kommer till lägena, men det är typ så här, nu kommer jag fri här. Men det spelar ingen roll om jag gör mål, för de kommer göra mål 2 eller 5 minuter efteråt liksom. Det var typ lite den känslan jag fick, att de vek sig, om jag ska veta ärligt.
Ja, men jag håller med. Jag tyckte att känslan överlag att Arsenal kändes lite nonchalanta. Att så här, vi har vunnit över Liverpool 2 gånger redan. Det här är alla inget. Vi går ut och gör vår grej och så går vi hem med 3 poäng sen. Jag tycker så att de kändes lite nonchalanta. Medan Liverpool å andra sidan kom in så jävla övertaggade. Och häng med på min segway nu. Det ser man ju väldigt tydligt på Sadio Mané redan efter 2-3 minuter. När han först liksom är att sparka ner Bellerin. Och sen liksom sätter ett mordvapen i ansiktet på Tierney.
Ja. Eller alltså, absolut. Det är, alltså, jag skrek efter det. Jag vill ju ha rött där. Efter de två satsningarna. Speciellt andra. Det är ju... Jag säger som jag skrev igår. Hade det varit tvärtom. Hade det varit Tierney som hade varit uppe med armbåge slash hand eller knuten näve i ansiktet på Mané, så hade han fått syna det röda direkt. Och det är så jävla tråkigt. Och det kommer jag att trycka på domarkåren senare i avsnittet. Det kommer bli mitt lilla samtalsämne.
I fucking love the cliffhanger. Älskar
ja,
cliffhanger.
Nej, men alltså...
Nej, men alltså, iväg det.
Ska jag riva iväg det?
Ja, men kör redan när du är på spåret. När du är inne på spåret.
Det är under all kritik. Mm. Alltså domar på... Det spelar ingen roll vem som dömer i Premier League just nu. Alla är bara ren jävla skit alltså.
Ja, för att citera Wenger nu. Vi har redan pratat lite om Wenger. Men vad var det han sa när typ någon reporter frågade "Are you going to heaven or hell?" Så sa han ju så här "Depends where the referees..." Where the referees are.
Ja, just det. Ja, men det har, alltså, saken är, ända sen vet det Wenger började kritisera, vet det, nivån på domarkåren i England, så har det bara så har det inte gynnat oss för fem öre.
Det är så, tror du att han liksom skiter i blå skåpet, ja, ja, för att prata?
Ja, 100%. 110%.
Är det någon annan i Oskar Tobbe som vill hänga på domardiskussionen?
Jag har ju fått höra att jag inte får prata om det.
Nej, men i podden får du prata om allt, Tobbe. Du bara prata,
ja,
prata,
ja, nej, men det är mer att jag själv har varit domare då, så det måste vara synpunkter på det. Men jag hävdar ju då att jag får göra vad jag vill. Nej, men alltså, jag vet inte. Det har varit snack om det förut och jag vill inte se någon hänga på den, vad ska man säga, den ranten egentligen. Men i den här matchen så är det är tveksamma situationer och man säger att man kollar på allt liksom. Men det kunde, om det varit en annan domare en annan dag, så hade det kunnat gå åt andra hållet. Och ett rött kort efter, vad är det, 3 minuter, det blir ju jävligt mycket jobbigare för dem då.
Ja, ja, precis, precis.
Om vi nu ska ha det här värdelösa systemet som kallas för VAR, ska vi använda det till någonting vettigt då? Det är ju rätt, det är ju den allra märkligaste hela situationen. Varför VAR inte kollar på situationen? Det blir ingen VAR-granskning på detta. Men om någon skjuter en boll på handen efter domaren har blåst av matchen, då blåser vi straffar.
Ja,
ja. Ja, nej, men som sagt, alltså, summa summarum, alltså, det som stör mig mest är att, alltså, de är inte konsekventa. Alltså, och vet du det, alltså, till exempel den satsningen Auba gjorde mot Crystal Palace, till exempel, när han kom in sent och liksom stämplar rejält. Och så kollar man på, vad är det, Trent som gör en stämpling något så jävligt också igår.
Yes.
Och det blir, vad blev det? Det blev gul på Auba.
Ja, jag tror det. Men är det inte, var det inte på tal om Trent Alexander-Arnold, var det inte han som,
han är grisig.
Ja, men helt ärligt då, när Nketiah fick ju ett sånt rött kort.
Ja, precis.
Förra säsongen. Och sen så gjorde Trent Alexander-Arnold exakt en identisk satsning veckan efter utan att få rött kort.
Ja. Nej, men blev det ens gult i den situationen? Jag tror de friade det helt och hållet.
Ja.
Jag tror inte att David Lewis hade fått rött om han har gjort något av de här grejerna.
Ja, alla dagar i veckan. Ja.
Då ska vi inte ens börja med Granit Xhaka precis. Som, vad var det, Oscar som nämnde det här. Alltså, saken är, jag brukar alltid skämta om det, alltså. Han är ju inte populär heller bland domarna. Alltså, hade han... Ja, det är med. Han får jättegärna slänga lite balkanfraser emot domarna också. Det har jag ingenting emot. Men alltså, hade han gjort någonting liknande sånt igår, till exempel, låt oss säga den stämplingen, alltså, han har ju fått syna det röda och sen så hade han blivit avstängd och sen på det hade han ju blivit tvångsdeporterad till Schweiz. Mm. Alltså,
det är nog inte det sämsta. Schweiz är ganska bra land.
Jo, det är sant. Det är men... sant. Men ni förstår min poäng,
ja, absolut, ja. 100%.
Alltså, saken är, och sen så det är samma med Fabinho och Auba, den stängningen där. Och sen gör Bellerin, så kommer samma situation med Bellerin, vad är det, anfallet efteråt.
Det är exakt anfallet han, efter.
Ja. Och är det 30 sekunder efter eller något sånt?
Ja, precis.
Och så blir det gult. Man bara, men vänta. Vart är, alltså, vart är nivån? Eller alltså,
du sa en konsekvent
bedömningarna måste ju väga upp varandra. Alltså, hur fan ska vi ha det? Alltså, som sagt, alltså, de måste ju ta en riktig jävla reality check, alltså. På riktigt. För de kan inte, vet du, gynna ett lag bara för att de får lite mer spelrum, till exempel.
Men vad var det? Mike Dean är ju fortfarande domare, så jag tror de kommer ta en reality check då, eller?
Nej, och det märkte vi ju igår också. Craig Pawson, eller vad han heter. Är han Craig? I alla fall Pawson, han som dömde igår. Mm. Det där känns ju som att han har ju typ blivit Mike Deans lärling i kulisserna. För ni har sett bilderna på när Lacazette missar andra läget där.
Ah, ja,
när han blir helt fri. Och han gör någon jävla så här, indianhopp typ. Bara, aj, det var synd. Man bara, men Nej, det är alltså, jag cringear så in i helvete när jag ser de bilderna. Man bara, snälla.
Det är ju en Mike Dean impression utan dess lika. Det är exakt en sån Mike Dean gör i derbyt mot Arsenal Tottenham när Adebayor sätter en straff.
Ja, just det. Ja, nej. Det är många som får syna, vet du, min kommentar sugen slak varje gång bombas, vet du, matcher alltså. Nej, men som sagt, alltså nivån, alltså det är inte konstigt att de inte får med, vet du, engelska domare in i, vet du, mästerskap och grejer.
Nej. Det var ju det jag tänkte Wenger sa också.
Ja, precis. Mm. Alltså, men också sagt, alltså det kommer inte bli bättre om inte det känns inte seriöst.
Nej.
De gynnar, nu är det ju så som Oskar skrev tidigare då, att Liverpool är det nya United, så att säga. Mm. Med, vet du, det domslut och fria vet du, alltså icke-varningar och fan hans jävla moster liksom. Till exempel, vem var det? Var det Ceballos som, vet du, snackade till sig ett gult också igår?
Ja.
Och så får Van Dijk frispel bara för att vi får hörna. Och han liksom drar iväg en salva emot Paulson. Och han varnar inte han för det liksom. Kom igen.
Tänkte ni på när Van Dijk fick sitt frispel att han var ganska dålig verbal dock, Van Dijk? Han bara tittade på domaren och skrek no! 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 Och bara, ärligt talat, har du inte lärt dig bättre engelska än så under de här åren? Och så skrika nej, nej, nej.
Nej, men som sagt, ja. Alltså, om han får, vet du, varning för snack mot domaren, då borde ju det också bli samma, vet du, samma skit för Van Dijk där liksom. Mm. Det är det enda jag ber om liksom.
Kontinuitet.
Ja, tack. Ja.
Och det tyckte de bejer in citat igår som de snappade upp i ljudinspelningen när han kastade inkastet och det blev feldömt.
I've thrown
like this all of my life, sa han, alltså garvan.
Ja, nej, men som sagt, alltså, det är ju det, alltså, det spelar ingen roll alltså. Är du hemma hos mästarna, då får du ingenting gratis liksom. Så är det ju med. Det är bara gilla läget just nu, för Liverpool har blivit deras lilla kelgris här nu. Så är det bara. Men,
nu ska jag hoppa in i den här diskussionen och vara lite tråkig, lite mogen och lite djävulens advokat. Men så här, Liverpool fick med sig mycket domslut, men de var ju också helt klart det bättre laget.
Absolut, så, absolut.
Visst var domarna dåliga, men det gjorde ju inte Liverpool. Eller Liverpool vinner ju på Anfield mot Arsenal.
Ja, ja.
Jämt. Alltså alla dagar i veckan. När vann vi senast på Anfield? Jag tror det var det då Cazorla och Podolski gjorde mål i där 2012 typ. Så vi har ju inte vunnit där på 8 år.
Ja, ja, alltså självklart.
Men det är ju inte till vår favör att Liverpool har domarna med sig heller. De behöver ju liksom inte den extra turen och kryddan, för de är ju redan så jävla bra liksom.
Men Filip, du är helt rätt i det du säger. Jag tänkte hoppa in och säga det om inte du hade sagt det. Det är så att man åker inte till Anfield och tar 3 poäng. Och jag förstår det, för jag har varit där 1000 gånger och man är förbannad på domare och vi tycker de är inkonsekventa. Men det är inte därför vi förlorar matchen.
Nej,
men
absolut.
Å andra sidan,
och det tänkte jag faktiskt lägga till också. Liverpool, helt klart, de var bättre. Så är det bara. Jag menar inte att vi förlorar den här matchen på grund av, vet du, att vi får domslut mot oss. Absolut inte. Vi blir överkörda både mittfält och i pressen de sätter. Ja. Absolut. Jag vill bara säga det så att inte folk tror att vad fan, vilken jävla värld kom han ifrån liksom.
Men om man vänder tillbaka på myntet. Nu, om man vänder tillbaka på myntet. Om Mané får rött kort efter 3 minuter, vilket han ska, då är ju vad säger man? Oddsen helt, allt är ur spel då. Om han får rött kort som han ska, då är Liverpools matchplan out the window. Och då blir det en jämnare matchbild om domaren gör sitt jobb där och då. Men samtidigt, Liverpool är ju så jäkla pass bra.
Man kan inte ge dem någonting. Alltså fan, de tar ju hela ryggraden.
Ja, och det märkte man ju. Om vi ska liksom börja prata lite mål då. Vi gjorde ju ett. Är det någon som vill någon som vill vara den gode glada och prata om Arsenals mål medan vi andra drar ner stämningen och pratar Liverpools mål?
Det där är ju första chansen vi har.
Ja, det är så sjukt. Kollar man på statsen efter det målet står det så här: shots on target 11, Arsenal 1. Och så leder Arsenal med 1-0. Och det är sånt jävla, sånt jävla turmål. Så det är helt sjukt. Och det är det man måste få mot Liverpool för att få med sig resultat. Det såg vi hemma på Emirates förra säsongen. Då gjorde vi 2 mål. Och båda var bjudningar från Liverpool. Nu bjuder Liverpool på 1 mål. Och det är bara att ta det. För man vet ju inte vad man kommer få i baken sen liksom.
Jag tror att när det vänder till Emirates så kommer det bli vinst för Arsenal. Jag är ärligt i namn att Artetas gäng behöver lite tid på sig att komma in i saker och ting.
Ja.
Så känner jag.
Ja. Såg ni efter matchen intervjun med Arteta?
Jag har inte gjort det.
Nej, för då står han ju och han säger precis det du säger, Tobbe, att så här, det här är början på vår resa, om man ser det tydligt i spelet. Liverpool, det här laget har tutat på och kört och dominerat i 3-4-5 år. Så att komma hit och förvänta sig att vinna, det går inte. För de är så pass bra. Och man kan inte jämföra våra två lag. Vi har precis börjat på vår resa. Och de är liksom på slutet i toppen av deras resa. Jag tyckte det var så här, att till och med han som är manager bara, ja, det är äpplen och päron just nu. Det går liksom inte att jämföra.
Men Jürgen Klopp sa ju det. Han hyllade Arsenal. Lustigt nog. Han sa ju att det är ett jävligt bra team. Att man inte får något gratis då. Och gameplanen var bra. Och man ställer upp ganska... ska säga, defensivt försöker ha en och får utdelning då 1-0. Men ja, sen ett par enkla misstag renderar i förlust.
Tycker du att det är enkla misstag från Liverpools mål? Tobbe, förlåt Tobbe.
Nej, var det vänder ofta.
Ja.
Att vi, när vi tappar bollen. Alltså jag vet inte, David Luiz, det dröjde innan han gjorde sitt första misstag. Men han är ju en tickande tidsbomb stundtals. Det känns inte som att han kan vara disciplinerad i 90 minuter. Förstår jag? Och speciellt mot Salah, Mané och de här som är liksom världens bästa lag. De vann Champions League och Premier League. Eller ett av världens bästa lag. Så får man nog tänka om kanske. Jag vet inte.
Ja, alltså ger du speciellt de två alltså minsta lilla yta och du tappar lite fokus samtidigt, alltså de kör över det. De kör över alltså folk.
Det såg man ju ganska tidigt på, eller tydligt var det på 1-1 målet. När Tierney inte står tillräckligt tätt på Salah, så Salah hinner ju få hans steg liksom. Och så är han förbi och Tierney försöker hänga med, men det går ju inte.
Ja, han gör det bästa av situationen han sitter i där. För saken är, när han kommer in i straffområdet, han är lite runt han. Han vet, alltså gör jag lite till här nu så blir det ju straff. För han kommer ju känna touch och han kommer lägga sig. Det är liksom det är pest eller kolera i det läget där. Absolut. Jag hade pengar på att Liverpool skulle göra mål på straff igår. I ain't gonna lie. Så är det bara.
I ain't gonna lie.
Nej, men som sagt, alltså, det var typ kvällens mest givna spel.
Ja.
Sorgligt nog, men absolut. Så han väljer att släppa och det resulterar i 1-1. Så är det ju bara. Man, som sagt, man märkte igår att Tierney var inte på hugget. Det var nog den sämsta matchen jag sett han spela faktiskt.
Hjärnskakning, karius frågetecken.
På Tierney, mycket möjligt efter den jävla armbågen.
Nej, jag tänkte vi kör en karius och frågar en oberoende läkare om han har hjärnskakning.
Jaha,
så jag kan skylla på någonting.
Vill någon säga något om Lenos agerande vid 1-1 målet? Jag tycker personligen att det måste han göra bättre på.
Han var tafflig.
Och nu känns det ju kanske lite tröttsamt att ta upp Leno och Martinez debatten men jag tycker Leno var, han hade några goda räddningar, men han var lite tafflig, va? Någon som vill säga något om Liverpools 2-1 mål? Det är Robertson, den jäveln som är helt fri på bortre. Oskar, vill du kommentera?
Alltså det är ett väldigt svårt mål att döma vem. Men det blir både Bergin och Holding är ju helt centrerade. Och där är ju, ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. William hänger ju inte med. Men samtidigt vet jag inte om man ska kräva att William ska klara av det defensiva jobbet. Jag kan ju tycka att det bör ju ligga på Bejerin och se till att ha täcka den, eller att ha inte lämna Robertson så fri.
Han
Det
kommer ju
kände.
svårt, han kommer ju smygande Robertson liksom, och Bellerin ser ju inte han, för han är ju för bolltittande helt enkelt, Bellerin.
Jag tror problemet är att ja, Liverpool har haft så pass mycket tryck som de har haft igenom halvleken, och det är ju någonting som man ser ofta med Arsenal, att ja, tenderar med ytterbacken att de släpper kanten och tar upp ytan centralt. För man såg ju att Holding fick ju kämpa med Mané, och det är ju en sak som jag tycker är väldigt synd igår, är ju att jag tycker stundtals i första halvlek att Holding han ligger bra på Mané och är med Mané när han kommer in i straffområdet flera gånger. Men sen när vi väl lyckas erövra bollen, då ger vi tillbaka bollen till Liverpool varje gång. Alltså
Det tänkte jag
det är
också
det som
på
stör mig
faktiskt.
mest i första halvlek. Att
Ja.
i många defensiva moment så tycker jag ändå vi är med rätt hyfsat. Men sen när vi väl får bollen, ja, då ger vi bort bollen direkt. Efter
Det
3 sekunder så har vi gett tillbaka bollen till Liverpool.
Ja, och det håller jag med dig om, för jag tycker tidigare matcher har Arsenal sett så sjukt bekväma ut med bollen, men inte mot Liverpool. Och var så här, fan, vi har bollen, ah, vad ska vi ta oss till? Typ så här, och så gav vi bort den på en gång. Så det tänkte jag också på faktiskt när jag såg matchen.
Men ja, nej,
Ja.
det är ju, det är livsfarligt att släppa. Men det blir ju det, de har ju så många hot, Liverpools försök, eller det blir väl så att vi säger bolltittande. Verkligheten är väl att man blir så sysselsatt utav Mané och Salah och har så problem, och de söker sig centralt, så det blir, de drar med sig försvararna in centralt, och vi försöker att, ja, ta hand om de två, och då blir det har vi ju sett flera gånger mot Liverpool, att då får ju Robertson och Trent Alexander-Arnold får ju möjligheten att bomba på kanterna.
Ja.
Och är det någonting de två kan, uppenbarligen är det inte Robertsons starkaste sida att försvara sig. Han har ju gjort några misstag mot Arsenal.
Ja.
Och igår var det ju hans misstag som ledde till målet. Jag tycker i och för sig
Just
att
det.
man bara, eller det var ingen som sa det innan, men jag tycker ändå man kan nämna att det är ändå, Lacazette ändå gör det bra när han sätter 1-0 målet. Det är ju så klassiskt Lacazette det där. Vi sätter avslutet när han behöver snurra 360 grader, och sen när han kommer i ett friläge med målvakten, då sumpar han det. Det
Ja,
är ju
just
så,
det.
det kan
Herregud.
inte bli mer Lacazette än så.
Alltså, hans friläge, om vi spolar fram till det. Det är bara att sätta. Alltså, det finns inget annat. Det ska han bara sätta.
Ja, han fick ändå öva, vad var det, 5 minuter innan då när han var offside med ett likadant friläge. När de rullade reprisen och visade båda frilägena sen matchen rullade vidare, så var ju svårt att se skillnad på vilket friläge som var vilket. De är rätt så identiska frilägena.
Absolut, och det är Dani Ceballos som spelar fram till båda, va? Det var han som liksom såg möjligheterna bakom Liverpools backlinje.
Lite osäker på första, men definitivt andra.
Ja.
Ceballos, ja, gjorde det skillnad när han kom in. Sen, det är ingen som har nämnt det innan, men det tänkte jag på eftersom det var mycket spygalla över att Mr G inte startar. Men jag tror ju att det kan vara en sån enkel sak som att man var rädd för, eller man ville ha folk med erfarenhet, folk som pratar samma språk. Jag tror ju fortfarande att Mr Gs språkförbristningar, eller att han inte pratar, visserligen pratar ju Luis portugisiska, men det är ju en fördel om man pratar samma språk som sina medspelare. Och att man var orolig för att den delen skulle kunna, ja, eller helt enkelt att han inte är redo för att gå in i en sån tuff match mot Liverpool.
Ja, för det är skillnad med Fulham borta och West Ham hemma, och sen gå in och liksom bli pressad i 90 minuter på Anfield, som är Premier Leagues svåraste arena. Det är lite skillnad, så att jag var inte jätteförvånad att Mr G inte startade. Det var jag faktiskt inte. Han ska slussas in lite grann där, och sen har vi en Luis som i och för sig, som Tobbe sa, en tickande bomb, men han har ju erfarenheter från stora matcher. Det kan man inte säga annat om. faktiskt.
Sen tror jag ju inte att Tierney var helt fit igår.
Han skyndades tillbaka lite, han har inte gjort det.
Det är ju för sig inte så konstigt när man har alternativet Kolasinac. Kan jag bara tänka hur det här sett ut om Kolasinac hade varit på planen igår. Då hade vi inte förlorat med 3-1.
Alltså Mohamed Salah hade ju haft time of his life mot Kolasinac på hans kant där. Herrejävlar.
Han och Patrick Swayze.
Ja, eller... ja, det var den, vänta, säg inget. I had the time of my life. Vilken film är det än? Förlåt, nu blir sidospår som fan.
Dirty Dancing.
Dirty Dancing,
Dirty Dancing, ja.
Ja, det är min sambos favoritfilm, så det borde jag kunna. Ja, förlåt.
Det är tur att hon inte lyssnar på det här, Filip.
Ja, hon sitter ju i rummet bredvid, så det är möjligt att hon hörde det. Men okej, okay, yes, vart var vi? Patrick Swayze. Och sen var vi någonstans...
Patrick Swayze och Kolasinac.
Just det, Kolasinac. Den övergången hör man inte ofta. Från Kolasinac till Patrick Swayze. Swayze. Men sen, ja, där var vi.
Är det någon som... eller är det två spelare som sammanfattar Arsenals framträdande igår? Skulle jag säga att det är Maitland Niles och Alexander Lacazette. Framförallt. Som gör, alltså, som stundtals gör det bra, kämpar bra, jobbar hårt, vinner tillbaka bollar, och sen när det väl gäller så sumpar man alla möjliga chanser till att ta sina chanser.
Men var inte det
undantaget att Lacazette sätter 1-0 målet om en, ja, det är Maitland Niles som spelar fram till det, eller ja, spelar fram till chansen. Okay. Sen är det ju Robertson som får assisten, men
ja, vilken jävla pass han gör.
Ja. Nej, men alltså, är inte Maitland Niles framträdande? Han är ju den som springer mest och är mest överallt. Men hur, vad kan hans passningsprocent ha legat på igår? Ja, den kan ju inte ha varit hög i alla fall.
Den kan inte ha varit hög, nej.
2% säger jag, höftar.
Oj.
Nej, men alltså, det är väldigt märklig insats. För jag har aldrig upplevt att, inte att Maitland Niles är Santi Cazorla när det kommer till passningsspel, men inte att han är så dålig i passningsspelet som han var igår.
Han var ju fruktansvärt dålig igår. Ja. Alltså det, jag vet inte om ni har gått in på, vet du det, våran defensiva, vet du det, insats. Men nej, det var ingen vidare igår, alltså.
Man spelar mot ett bra lag liksom, och kommer inte undan med saker och ting.
Nej, det är ju det.
Sen tycker jag ju att vi är bättre i andra halvlek än i första halvlek. Det är ju skillnad i andra halvlek än i första halvlek.
Ja,
tycker jag.
Herregud.
I andra halvlek skulle jag ändå säga överlag är väl godkänd. Det känns så typiskt liksom när man ändå gör en, ja, under omständigheterna godkänd uppryckning i andra halvlek, ja, och ändå skapar lite chanser också. Och sen sumpar vi våra chanser och sen så ger vi Liverpool ett skitmål.
Men Oskar, du vet vad uppryckningen berodde på i halvlek, va?
Waterbreak.
Waterbreak. Arteta fick sitt waterbreak. Det var faktiskt lite lustigt. Vi har ju en gruppchatt här, men jag skrev i en annan gruppchatt. Ja, jag har en annan gruppchatt. Deal with it.
Okay.
Ja, så skrev jag så här att, kan inte Arteta få ett waterbreak nu? För då var det svettigt om öronen. Och så tittade jag upp 10 sekunder senare, så sätter Lacazette 1-0. Så det räckte bara med att säga waterbreak, så gick det bra för Arsenal. En kort stund, ska tilläggas. Ska vi säga något om Liverpools 3-1-mål, eller? Eller det känns som att det liksom är...
Hans.
Hans, ja.
Ja,
Hans. De kollar väl på den, va? Gjorde de inte
Nej,
det?
Jag tror inte det.
Nej, det är ju det.
Alltså återigen, ja. Återigen.
Ja. Men. Vi är så bittra, va?
Ja, men det får vi vara.
Det får vi vara. Men då går vi vidare till det här då, när vi alla har en liten grann egen diskussionsämne, programpunkt som vi vill diskutera vidare. Sippe, du drog av domarnivån där. Känner du färdig, eller var det, är det något du vill tillägga? För det var lite grann din hjärtefråga inför podden.
Nej, jag tror jag fick yttrat det mesta faktiskt.
Ja, okej. Okay. Oskar, har du någonting du tänkte på gällande den här matchen som du vill diskutera med oss?
Jajamän. Auba the Striker har jag kallat den.
Vad spännande.
Ja, nej, men igår när vi... Att man inte ens... Jag förstår att vi uppenbarligen vill ha honom som vänsterytter. Men igår när uppenbarligen, om vi ska få någonting från matchen, när det står 2-1, Då är det kontringar vi ska gå på. Varför sätter vi inte upp Auba som striker? Alla experter och alla kommentatorer, alla pratar ju om det. Sätt upp Auba som striker. Vi har ju hur många yttrar som helst. Igår när Lacazette upp, när han har sumpat de chanserna, ta ut Lacazette, sätt upp Aubameyang som striker, ta in Pepe och William på varsin kant, eller ta in Saka på ena kant, eller på vänsterkanten. Vi har ju yttrar, jag förstår inte vad som är problemet. För man såg ju att som matchbilden hade varit igår, hade Aubameyang bara varit centralt, så tror jag det hade funnits bollar för honom att jobba med. För att det var ju där vi slog våra långbollar. Men då har vi inte Aubameyang där, utan då var han isolerad långt ut på vänsterkanten. Luis slog ju bollarna centralt in, men han hamnade ju fel i positioneringen. Så jag förstår inte varför vi inte, vad är problemet? Varför kan vi aldrig använda honom som anfallare? Även om man inte är tänkt att vara anfallare, vilket ju i och för sig är rätt konstigt med tanke på att vi snackar om en av Europas bästa anfallare är de senaste 8 säsongerna som har gjort mest mål, att vi pratar om honom som att det vore konstigt att spela honom som anfallare fortfarande.
Jag tror att det är bara för att få in Lacazette i laget, tyvärr. Det är vad jag tror. Alltså bara verkligen,
det är
alltså,
nog inte helt fel ute där. Det var nog ganska alltså, rätt
bara, så att säga shoehorn him in, så att säga. Mm. Alltså, det är frustrerande. För jag kan ju fan sätta mina livsbesparingar på att hade Auba fått de lägena som Lacazette fick i år, så hade det varit mål båda gånger, 100%.
Ja, jag är inte sen med att hålla med där. Hade Auba stått och vid de lägena, så hade det varit mål. Jag håller med.
Men är det inte lite, lite konstigt då liksom? Men ja, Nketiah har väl gjort det bra de senaste veckorna med sina inhopp liksom, och han avgjorde förra veckan. Men jag kan ju fortfarande tycka att det är lite konstigt i en match mot Liverpool när vi är så tillbakapressade. Det är inte, om du byter ut Lacazette och tar in Nketiah, det är inte som att det händer något revolutionerande direkt. De fyller ju lite samma roll i laget, så jag förstår inte. För att ändra matchbilden igår, så hade ju jag tyckt att det var mycket mer logiskt när man tar ut Lacazette, ta in en ytter och så sätta upp Aubameyang som striker.
Ja, jag håller med. Och sen har jag ju ändå propsat. Jag har ju varit en av de som propsat på att Auba är jäkligt bra på vänstern, att han tillför mycket där, men inte igår. Igår var han ju, alltså var han ens på planen? Han var osynlig, ja. Var han ens på planen? Jag vet inte. Och jag hoppas inte nu, och nu kanske jag går händelserna i förväg, men att det blir en ny Mesut Özil situation här. Att Auba har fått det fetaste av fetaste kontrakt och bara känner my work here is done. Och så här tynar han bort mer och mer och mer. Jag tror inte det, men sen han liksom kritade på sitt nya kontrakt och så här, så har vad har han gjort sedan dess? Nu har det bara varit 2 matcher, men
ja, och då ska man ta med i ena, han var bra, eller ja, han var bra mot Fulham innan han kritade på kontraktet. Sen mot West Ham så bytte vi ut Tierney och tog in Kolasinac, som vi har varit inne på några gånger, att Kolasinac är ju lite nedgradering. Ja,
skåva till mig. Det handlar om Patrick Swayze.
Ja, nej men och sen då som igår då, så tror ju jag personligen att det är ju en av de lidande faktorerna. Det är ju en av framgångsfaktorerna till att Aubameyang var så bra i slutet av förra säsongen från sin vänsterkant, var ju att han fick så pass bra hjälp av både Maitland-Niles och utav Tierney framförallt. Och den delen fanns ju inte igår. Så att ja, och det är inte direkt som att han är ju inte den världens dribbler, och om han inte är det så han lär ju inte briljera med sina dribblingar mot Liverpools backlinje direkt.
Nej, det är sant. Men är det här i grund och botten dålig match management? Match blablabla. Alltså manager.
Man.
Ja, eller hur? Fan vad svårt att säga. Match management. Skit, ja. Ni fattar vad jag menar. Av Arteta.
Hur går det då?
Alltså,
in-game management tror jag syftar på. Ja, men det har ju varit en diskussion Det har varit en diskussion som har varit lite med Arteta, och man brukar väl landa i att han har ju ändå liksom, ja, han har inte varit tränare så länge, så det är klart att det tar väl tid. Han lär ju sig på jobbet så att säga, så att hans in-game management inte är fläckfritt, det känns ju ganska naturligt tycker jag.
Ja, men, ja, det är klart. Det är ju, ja, så är det. Men när man, det är ju, ja, för att citera dig då, Sippe, i och för sig, återigen, vad vet jag? Jag sitter ju bara här hemma i min soffa. Jag tror jag har tittat mer koll än vad jag har, men det känns lite frustrerande. Som vi alla varit inne på, att så här, men sätt Auba högst upp. Hallå, vad håller du på med? Han är ju helt isolerad. Sätt han högst upp. Men vad vet jag? I grund
av, men det finns väl, såklart finns det ju förbättringspotential där, men det tvivlar jag inte på att det kommer med tiden. Är det någonting jag tror, så är det att Arteta lär sig med tiden. Han är ju inte direkt Wenger-envis när det kommer till sådana saker. Sen så tror jag ju att det kändes ju som att, eller de, du frågade om vi hade hört vad han sa efter matchen, men några grejer som Arteta var inne på efter matchen var ju att han vet ju inte om det kommer in anfallare. Och just att han inte riktigt, jag tror inte riktigt han har det laget som han vill ha på planen. Han vill ju ha en Aouar eller en Partey liksom på mittfältet. Att han liksom inte har den, när han, om han skulle få in en, två mittfältare och några försvinner, så är mycket möjligt. Jag kan säga att han är flexibel och tänker om liksom, och på sikt kanske, förhoppningsvis, att Aubameyang kommer att kunna användas som ett anfallsalternativ. Jag ser ju inte det som ett problem, men det, då tror jag ju att vi hade behövt sälja Lacazette först om det ska hända.
Och han har ju bara 2 år kvar på kontraktet, så jag tror inte med de pengarna
han rosat man marknaden.
Nej, och så med de pengarna man investerade i Aubameyang, att man då ska investera, nu blir det ju inte lika mycket i Lacazette, men att då känns det som att vi har lagt våra ägg i Aubameyang-korgen. Nu, Lacazette, tack för din tid, men efter den här säsongen så skiljs våra vägar, tror jag. Och det kanske man borde gjort innan den här säsongen, men nu är marknaden lite svajig, så det är svårt att veta kanske.
Ja, det var min punkt.
Ja,
spretig.
Jättebra. Tack så mycket. Nej, men jag tyckte det var bra, bra, bra. Du, Tobbe, har du någon diskussion du vill föra vidare i det här kloka gänget? Vi som har svar på allt. Ha.
Nej, alltså jag vill ju inte bara lyfta en fråga och så bara kan vi väl se vart vi kommer med det här. Men jag tycker väl ändå att vi är på rätt väg. Eller är vi på rätt väg med liksom Arteta och hans filosofi? Jag tycker det. Vad känner ni? Att det tar tid, vi kommer få in spelare, det kommer bli rotationer. Men sådana här små saker som att Tierney är helt 100, spela Auba på rätt position eller flytta, kanske inte, liksom inte spela, göra sig lite jobbig. Att han inte behöver polar med alla kanske, om du förstår vad jag menar. Mm. Alltså han behöver inte spela eller Lacazette om inte Lacazette håller måttet helt enkelt.
Men det håller jag med dig om, och det, tänkte ni på det, Lacazettes reaktion när han blev utbytt igår, att han var ju inte jätteglad, och det fattar man ju så här, men han har ju ändå sumpat 2 stora lägen igår, och de 2 tidigare matcherna har ju Nketiah gjort mål i båda. Så att jag tror att Lacazette känner sig nog inte jättebekväm på hans position, utan han känner nog fan mig flåset i nacken, och det ska han göra också. Men för att svara på en fråga, är vi på väg rätt väg med Arteta, så svarar jag ja på den frågan. Och jag gör ingen större utläggning, utan jag tycker absolut vi är på rätt väg med Arteta. Jag lämnar över ordet igen till någon annan som vill ta vid.
Ja, jag skulle nog säga att helt klart är vi på rätt väg med Arteta. Ja, mer än så behöver jag inte säga, tror jag.
Känner ni så här med Unai Emery? Om vi säger så då?
Nej.
Nej.
Det gjorde jag inte. Det fanns ju ingen plan med Unai Emery. Det var ju, ja, jag menar, vi gjorde ingen, ja, det är samma resultat som vi gjorde förra året på Anfield. Vad är skillnaden? Ja, det är ju att det i alla fall finns en plan när vi väl får bollen. Det var ju inte som när vi spelade med Unai Emery. Det fanns ju ingen som helst plan på hur vi ville spela. Vill ju för övrigt, när vi ändå pratar med Unai Emery, flika in att han fick däng med Villarreal med 4-0 i helgen. Låg ändå med 4-0 efter 20 minuter mot Barcelona.
Behöver att han ut sig själv då, eller?
Nej, men alltså jag tycker det finns ju helt klart skillnader. Dels att som jag lyssnade på Arscast förut, som jag och Filip tycker om att citera. Att man ser ju att man ser ju att spelarna tror på det. Det finns ju en tro i laget. Det tänkte jag även på mot West Ham. Att hade Unai Emery varit tränare så hade vi inte vunnit mot West Ham. Spelarna tror på hans spelidé och vad han vill åstadkomma. Annars hade man inte, annars hade inte spelarna fortsatt att spela ut från backlinjen som de gjorde igår. Då hade de börjat gå långt. De tror ju på det som Arteta vill genomföra. Det tycker jag ändå syns på planen.
Känner du dig nöjd, Tobbe, med ditt svar här?
Ja, det behöver inte vara den längsta utläggningen heller, utan det är väl mer att liksom att vad ska man säga? Det här är ju en, det här är en tanke jag tror många, eller men alltså, som jag har tänkt på, att jag känner mig okej, vi förlorade. Jag låg inte och grät mig själv till sömns igår, för man vet ju hur realiteten ser ut. Jag tror att det kommer ta tid, men att de två vinster, jag sa 10 poäng är bra efter 4 omgångar, 9 poäng är godkänt. Och är det med det liksom, alltså, blir det 9 poäng nu så kan vi ändå liksom få lite lugn och ro och jobba med.
Och då ska vi ta med oss att svåraste matchen, alltså svåraste matchen på säsongen, Liverpool borta, den har vi gjort redan. Den kan vi skriva bort och så bara satsa framåt. Och det tycker jag känns ena gött faktiskt.
Änna? Har du blivit ett borgare eller?
Alltså man gör ju så gott man kan, va? för att vara en katt bland hermelinerna. Ja. Nej, men jag kollade nu på mina anteckningar som jag har och insåg att jag har lite grann rivit av min punkt som inte heller är jättelång liksom så. Och den går lite grann i hand med det du avslutade med att säga, Tobbe, att så här, visst, realiteten är så här att vi förlorade mot ett betydligt bättre lag. Klart man blir lite förbaskad när man släpper in mål, men jag hade inga problem med att somna sen. Det är bara att inse, ja, som det Arteta sa, det är bara att inse att vi spelar mot ett färdigt koncept som är ett av världens bästa lag och vi är inte där än. Vi bjuder lite upp till kamp och så, men det är ljusår mellan lagen och det är bara att borsta av sig, hoppa upp på sadeln igen och, ja, och liksom gå vidare. Det är inget att hänga läpp över jättemycket, utan ta lärdom av det och gå vidare.
Ja, en sak jag tycker är lustig är att vi är väldigt, plötsligt går vi från att såga domaren och det är domarens fel lite till att vara extremt ödmjuka. Och vi brukar, eller Arsenal-fans får ju generellt sett mycket skit för detta.
Att inte vara ödmjuka?
Ja, och liksom att det aldrig är Arsenals fel att vi förlorar och det är liksom, det är domarens fel och så här. Det är mycket sånt då. Och jag tror det kommer från Wenger, som vi pratade om tidigare. Att liksom det har smittat av sig på fanbasen kanske.
Så kanske det är. Det kanske
mycket möjligt.
Mycket möjligt, ja. Precis. Men han var ju manager i 22 år, så någon jävla inverkan måste han ha ju haft för fan.
Ja, nej men så är det. Jag tycker ändå det är stort av oss att, men liksom så här, det är ingen av oss som lever i en utopi, utan vi fattar ju vad vi är och varför vi är på väg då.
Ja, och sen såklart med bättre domare så hade ju matchen kanske sett annorlunda ut. Men ja, nu är det som det är.
Jag läste lite på BBC och där skrev de liksom att Arsenal håller på att forma sig till en av, förutom Liverpool då, en i täten bakom Liverpool. Och jag vet inte om jag delar den riktigt just nu. Jag hoppas
det
är det.
Dela lite för mycket.
Ja, det är inte jag som sa, eller det var inte
nej, nej, men jag, det kändes ju lite som att de BBC då kryddar lite för mycket där, va? Eller?
Mm. Jo, men det håller jag med. Alltså målet, mitt personliga mål med den här säsongen, det är att fixa Champions League plats.
Alltså absolut. Fyra,
absolut, men titelutmanare, det är vi ju, det är vi.
Nej, för helvete.
No. Nej, nu nej. Får vi sitta ner och
ja, alltså absolut. Jag är ett stort fan av Arteta och det han har gjort liksom. Men alltså, och jag kan ju vara ganska vidrig när vi har medvind nu under Arteta, men alltså börja snacka om titelutmaning och grejer, den nivån lägger jag mig inte på så att säga, men alltså man ser ju att det är någonting på gång här nu. Det är någonting som ligger och kokar liksom. Som sagt, ge han de spelarna han vill ha och vi kommer. Jag tror jag har tweetat ut detta. Så han hade gjort om. Alltså han hade bedrivit bordell alltså. på riktigt. Gud. Alltså,
nu närmar vi oss den här nivån som podcasten är känd för.
Nej, men som sagt, alltså, spend the fucking money, så att säga. Och vi kommer, och det kommer lyfta rejält, så är det bara.
Nej, vi får...
så mycket tror jag på Arteta i alla fall.
Ja, men jag håller med. Jag tror det är något på Arteta. Jag ska försöka lite grann gå vidare i podden. Vi ska ju riva av det här inslaget säsongens spelare. Innan vi släpper den här matchen totalt. Och det är Oskars tur idag. Och Oskar älskar ju när jag går igenom regler för lyssnarna och er. Så det ska jag göra nu också. Säsongens spelare, alltså inslaget där en i panelen. Det är du idag, Oskar. Tar ut sina topp tre bästa från matchen vi precis pratade om. Den du tyckte var tredje bästa i Arsenal ger du en poäng. Näst bäst 2 poäng. Och bäst i Arsenal ger du hela 3 poäng. Och sen följer de här poängen med i en sluttabell. Så ser vi i slutet på säsongen vem som egentligen varit bäst och därav säsongens spelare. Oskar, är du med på reglerna?
Ja.
Kör.
Du glömde att säga gärna med en liten motivering också.
Ja, gärna med en liten motivering också. Så, börja gärna med din en poäng nu.
Ja, först och främst vill jag säga att jag egentligen hade inte velat ge någon mer än en poäng. Så att jag tänkte. Sen vände jag på scenariot, för det var väldigt svårt. Det var några som var inne och nosa, som jag nämnde förut, som gjorde några saker bra och några saker dåliga. Efter första halvlek så tänkte jag, men Lacazette kanske ändå börjar vakna till form. Så nu kom jag på att jag fick vända på det istället. Vilka tre gjorde minst misstag?
Just det, men det är bra. Man får vända på myntet. Absolut, det handlar om perspektiv.
Ja.
Luis må ha spelat fram och varit orsaken till den dåliga passningen som ledde till 3-1-målet. Men i stora drag så tycker jag ändå att han är bäst i backlinjen matchen igenom, och det är han som försöker, eller hans spel är ju vårt farligaste anfallsvapen med sina långbollar stora delar av matchen. Därför får Luis en poäng.
Absolut, bra, tack.
Ja, den gillar jag faktiskt, även om blodhunden gör fel ibland.
Ja,
så är det.
Mest, två poäng, ja. Den som gjorde näst minst fel, eller ja, han gjorde väl varken bu eller bä, som han brukar göra. Kan det vara våran Mr. Sidled på mittfältet, Mr. El Neni? Han gjorde väl inte, får väl ändå säga, ja, gjorde det sitt i det tysta. Han gjorde väl inget extraordinärt bra och inget dåligt heller direkt. Han var så att säga som han brukar vara, 6 av 10.
Man kan säga så här, El Neni gjorde en riktig El Neni.
Ja.
Ja. Han gjorde en 2+ insats.
Ja, hela hans karriär är bara 2+ rakt igenom. Men i den här matchen så är det ju bra, för då var ju inte många på 2+.
Det lustiga är väl att en ledig fotbollsproff som vi sitter där sågar.
Ja.
Ja.
Så med den motiveringen, om ni hängde med på resonemanget från början, så förstår ni att det är helt okej att ge 3 poäng till Ceballos. Eftersom Ceballos var kortare tid på planen, så hann han inte göra så mycket fel. Däremot hann han göra några bra aktioner, till exempel som att spela fram till diverse frilägen och jobba och skrika på domaren. Och ja, han hann helt enkelt göra mindre fel. Så därför tycker jag det är inte mer rätt att han blir matchens spelare.
Jag köper alltså det. Absolut. Jag köper det. Han är jävligt snygg också, Ceballos, ska tilläggas. Inte för att jag har något med poängen.
Jag tror att du är flickvän.
Ja, men han är ju snygg, va? Det måste man ju säga. Han är riktigt stilig här. Bra, men då ska vi plita ner de här poängen. Och det gör alltså Ceballos till tidig serieledare i den här tävlingen med hela 6 poäng. Toppen, kanon hörni. Då stänger vi den här matchen och blickar framåt. Vi ska ju möta Liverpool borta på torsdag igen.
Ja, det blir väl kul. Åh, vad roligt.
Det blir kämpa.
Ja.
Men jag tycker att eftersom Thiago nu har blivit eller fått ett positivt covid-test, så tycker jag vi gör som de gjorde förra veckan med Leighton Orient när de hade spelare som var covid-positiva. Att man helt enkelt ger vinsten till motståndarlaget. Nej, man sköt som inte Tobias. Utan man gav vinsten till Tottenham.
Jaha, ja.
Så det är just, tycker jag att det inte är mer än rätt att vi ger vinsten till Arsenal.
Ja. Det blir spännande att se vad som händer i Liverpool nu, om det blir fler som insjuknar.
Det är väl inte demografi, eller vad säger man, riskgrupperna ändå, tyvärr.
Nej. Tyvärr. Det lät fan hemskt alltså.
Klipp bort det där.
Nej, jag är här. Här klipps ingenting. Men jag, hörde ni, jag har en liten teori om ligacupen och Arteta.
Vi kommer köra över dem.
Ja, det var helt hållet min teori. Nej, men skämt åsido så är det här min teori. Att Arteta, han är en vinnare. Han gillar att vinna troféer. Vilka troféer har Arsenal chans på? Det är ligacupen, FA-cupen, Europa League.
Community Shield. Oj.
Det satt den.
One for one.
Nej, men, och han är van att vinna ligacupen med Manchester City. Han var ju med och vann ligacupen 4 år i rad med City.
Det är ju helt sjukt ju.
Det är sjukt. Och jag tänker så här. Jag är inte helt säker på om han vill vaska ligacupen. Utan han kanske bara så här, fuck it. Är det den trofén jag kan vinna, så är det den trofén jag får ta. Så att om han kanske går ut lite starkare i ligacupen än vad man kanske kan tänka sig. Vad tror ni om den teorin?
Den tror jag inte på.
Nej,
det tror inte jag heller.
Nej, men det blir väl ett hyfsat starkt lag, tänker jag, i och för sig. Ungefär som mot Leicester, tänker jag att det blir.
Ja, för det jag tänkte mot Leicester var ju ett hyfsat starkt lag. I och för sig så är ju vår bänk nu, alltså nu får ni hålla i er, men vår bänk nu för tiden är ju hyfsat stark. När sa man det senast liksom?
Och vänsterbacken, eller?
Vänsterbacken framförallt. Vänsterbacken och Instagram-proffset i mål. Det är framförallt de två positionerna jag tänker på. Alltså, nej, men det...
Du borde ju vara med en PR-person.
Ja, jag borde det, va?
Ja, det var ju riktigt dassigt hans Instagram-flöde alltså.
Oh ja.
Eller ska vi ställa upp med alla våra mittbackar imorgon? Ställ upp med hela högen.
Ja, kan lika
hela mittbacksarmén ska in på plan.
Ja, köra 9-1-0 eller något sånt. Nej, men det blir spännande att se i alla fall. Jag tycker det är... Vi får se om det blir revansch då. Det kan man ju alltid hoppas. Men, ja.
Vi vann ju nästan förra året i ligacupen mot Liverpool. Vad blev det till slut? 5-4 eller?
Nej, 5-5. Och sen vann ju City på straff. Eller City. Liverpool på straffarna sen.
Liverpool City på straffarna.
Liverpool vann. Jag sa fel med City. Liverpool vann på straffarna sen. Kommer du ihåg vem som missade sin straff då i straffläggningen? Nu blir det nördkunskap.
Herrejävlar. Kolla Tjenak.
Nej, Ceballos är rätt. Hoppas att han tar revansch. Ja, är det någon som vill säga något mer om ligacupen på torsdag? Som sagt, det känns ju en liten sån parentes.
Det känns ju som att det kommer roteras ganska duktigt ändå.
Kan det avsluta vi med varje gång, Cipper?
Ja, men Det kommer ju göra det. De som inte spelar i ligan kommer få rastas lite. Som ett gäng hundar.
Man vill ju se Saliba. Eller det vill jag i alla fall.
Ja, men det är super.
Bring oss Saliba.
Saliba
Gabriel.
Ja.
Ingen fattar nada liksom.
De pratar alltså franska båda två. Gabriel,
ja, det eller? Ja, men det borde de gilla göra.
Ja, han har ju spelat i Frankrike ett par år, två säsonger i alla fall. Då borde han ju snappat upp någon franska, kan man ju tycka.
Man kan ju tycka det, men så är ju inte fallet.
Så är inte fallet. Men då blickar vi lite grann framåt då, för vi har ju match på söndag igen. Är det bästa laget då som luftas?
Ja.
Ja.
Fast jag tror att vi får en backlinje med Mr. G och Luis då.
På söndag menar du?
Ja.
Ja. Och det är långt kvar till den matchen. As far as we know så kan ju halva Arsenal ha insjuknat i covid-19 vid det här laget. Så att det är kanske lite...
Tror du inte alla har blivit testade?
Jo, säkert.
Och det har kommit ut liksom att man vidtar åtgärder. Sen har väl Özil eller de redan haft det?
Vet faktiskt inte riktigt. Arteta har ju haft det, obviously, men vilka som har haft det i laget, det vågar jag inte uttala mig om. Ja, men i alla fall, då tänkte jag avsluta den här inspelningen av podden med i sedvanlig ordning prata lite silly season, för det är ju faktiskt öppet i en vecka till. Correct me if
I'm wrong. Stänger det 8:e, va?
Är det 6:e?
Jaha, nu kanske jag kollar fel. Sorry. En vecka till blir det.
Blir det någon arrarar och party?
Ja, men Filip. Jag tog den från dig idag, Tobbe.
Vadå?
Du sa ju den förra gången. Men Filip, när han misshandlade namnet.
Ja, det är ju... Det ska han inte hålla på med sånt.
Ja, nej. Nej, men det verkar ju ändå rätt troligt. Jag snor Sippes sanna element i podden här med Silly. Det verkar ju ändå troligt nu. Det verkar ju leva på riktigt.
Yep.
Leon har ju satt en deadline typ på fredag. Fredag vill de inte. Men de har ju nu allt vad det verkar köpt in ersättaren till AOR från Milan.
Paqueta.
Ja.
Brasse. Ung.
Fantastiskt.
Lovande fin brasse faktiskt. Kan nog flyga i Lyon faktiskt.
Ja, så det verkar ju otroligt. Sen eller enligt ryktena på Twitter hetast ut så verkar ju Torreira vara i Madrid. Ska Madrid bara förstå att de får... Va?
As we speak. Ja. Är han där nu?
Japp.
Jag läste innan vi började så länge.
Men är det ett rakt byte?
Nej,
det är det nog inte. Vi kommer nog säkert... Alltså, saken är, Atletico Madrid har bara spelat svåra hela jävla fönstret. Och alltså egentligen, om Arsenal har varit riktigt jävla grisiga, så hade de kunnat vänta till deadline day och liksom bara, nej men vi pröjsar redan release clause på Partey här nu. Oj, nej men nu måste ni ju lösa en ersättare här sista timmarna. Det hade ju varit så jävla roligt faktiskt.
Vi är inte kända bra där ni i magen. Då blir det ju helt plötsligt Josip Benayon liksom.
Ja, jo, det är ju det. Nej, men det hade ju varit den ultimata, vet du det, grismovet så att säga.
Det viktiga är väl i slutändan att de betalar pengar. Vi vill inte ha era värdekuponger på supermarket. I form av lån. Vi vill ha pengar. Ge oss pengar.
Ja, men det är ju lite det Atletico Madrid också sitter i. De vill ju också ha degen. För de sitter ju som en jävla ekonomisk piss-sits under den här pandemin. Det är därför de är så jävla desperata efter att vi ska liksom punga upp de här 50 miljoner eurorna för Partey. Så jag vet inte fan vad som händer där egentligen.
Det känns ju lite ologiskt varför vi ska betala den utköpsklausulen för att de sen ska kunna låna Torreira och inte ens behöva köpa honom. Jag menar, vad vinner vi på det?
Nej,
ja, visst, vi får ju in Partey, det är klart vi vill ha in Partey, men hela dealen känns ju väldigt konstig när det ryktades innan om att vi kunde fått 24 miljoner euro från Torino. Sen kan jag väl förstå om Torreira hellre vill gå till Atletico Madrid än till Torino, men...
Torreira ska jag så vill säga. Ja.
Så kan man också säga. Ja, nej, jag vet inte. Men däremot på tal om...
Och sen så läste jag en sak till, förresten. Nej, jag läste att Kolasinac är väldigt nära Bayer Leverkusen.
Ja, det läste jag också.
Oj.
Pop the champagne.
10 miljoner euro snackas de.
Fantastiskt.
Ja.
Är det läkemedelsföretagen har ju pengar nu.
Ja, det borde de ju ha.
Eller ett smart,
alltså. Men som sagt... men det verkar som att jag läser här att Leverkusen måste släppa, vet du det, spelare innan dess också, det verkar som standard.
Ja, men
skeligt.
The long game verkar ju ha fungerat på ett sätt i alla fall med AOR, för det ryktades ju om 60 miljoner euro, nu ryktas det ju, det senaste Lyons president sa var att det behövs mer än 40 miljoner. Så att runt 40 miljoner sträcket från att de började på 60. Så att det verkar ju som att AOR har blivit billigare.
Det är bra. Det är bra. Ja. Det är bra. Right. Ja, som sagt, det är en vecka kvar. Vi får vänta och se. Förlåt Sippe, fortsätt.
Ja, nej, men sen så är det ingenting mer jag har läst riktigt.
Det var lite rykten om Mustafi förra veckan till Lazio.
Ja, just det.
Det känns ändå som en tyckte.
Ja, fast ja, där, det känns också väldigt nära. Det jag läste också, jag nu när du sa Mustafi, tack för att du påminner. Jag läste det att det verkar som att det är konkret, alltså det verkar bli konkret där alltså. Att han är på väg till Lazio. Att hans vet det, representanter var på plats i Rom tydligen. Men sen hur sant det är en annan femma. Men det känns som ett konkret rykte.
Frågan är ju vad som händer med Sokratis, för nu köper ju City inte de köper inte Koulibaly nu. Mm. För han blir ju kvar i Napoli, så Napoli behöver ju inte Sokratis längre. Det hade inte varit tidernas sämsta ersättare att ersätta Koulibaly med Sokratis.
Tycker jag inte.
Nej, men
det var ganska här god.
Ja,
Johan Juro också. Vi har ju haft ett par riktiga toppbackar i Arsenal i de åren.
Jo, men att ersätta, det är ungefär som att ersätta Tony Adams med Sokratis. Om man ska ersätta, inte för att Koulibaly är lika bra som Tony Adams, som du förstår. Man kan inte ersätta en världsback med Sokratis.
Nej, det var, tyckte jag håller med. Det var lite märkligt rykte att man ska ersätta Koulibaly med Sokratis. Någonting bättre kunde de väl hittat Napoli. Hade gärna gjort det för min del. Men
saken är, hade De Laurentiis då, eller presidenten i Napoli, gjort det, ja, då hade ju Neapel alltså
brunnit igen.
Ja, men alltså, det, ja, alltså på riktigt alltså, det hade varit uppror alltså. Mm. Så, ja, nej, jag vet inte. Fan alltså.
Nej, vi får vänta och se.
Så hoppas vi på något sent bud på Guendouzi också.
Ja, just det, det är också. Ja, det är många som ska.
Ingen som vill ta med honom med tångens.
Nej, alltså, vad händer?
Jag hade ett annat uttryck för det där, Oskar.
Ja. Vi lämnar det utanför podden.
Vi lämnar det utanför podden. Hörru, ni, jag kollar på klockan nu och tänkte att försöka runda av lite.
Ja.
Det finns en viktig sak att avsluta med, Filip.
Please enlighten me. Vad är det jag missar?
Gå in på arsenalgoteborg.se och bli medlem i Arsenal Göteborg. Eller gå ner till Cheers och bli medlem i Arsenal Göteborg. Eller besök våra sociala medier. Arsenal Göteborg på Facebook.
Eller gå hem till Filip så hjälper han dig att bli medlem.
Ja, det går också. Det går med. Absolut.
Ja. Ta kontakt. Även om Filip inte är med i styrelsen längre, men ändå. Nej, eller besök folk. Oss på Twitter och Instagram, ArsenalGBG.
Eller så går du hem till Filip och så pratar med Filip.
Ja, det går. Som sagt, alla sätt går. Jättebra, Oskar, att du avslutade med det. Det är ju faktiskt inte riktigt viktigaste, men nästan. Då håller vi tummarna på att den här... då håller vi tummarna på en vinst på torsdag och på söndag helt enkelt. Och att det här Arsenal-tåget rullar vidare.
På söndag blir det vinst.
Mycket bra. Oskar, tusen tack för att du kunde och ville vara med.
Tack själv.
Sippe, tusen tack för att du kunde och ville vara med.
Absolut, inga problem. Tack själv.
Och Tobbe, tusen tack för att du kunde och ville vara med.
Ja, det vet du, gubben.
Det låter fint det. Så hörs vi om en vecka igen, för då är det måndag klockan 7. Tills dess, oh to be a gooner. Go down!